Vi ska denna dag då kika lite på Jesaja. Jag har förstått att ni har en serie om eller med predikningar utifrån Jesaja bok. Och det finns ju en del att välja på. 66 kapitel. Det är en ganska stor bok. Ni vet, det var den där bibelboken man hittade i sin helhet i Qumran. Den tidigaste texten där vi liksom verkligen hade material var ju från sådär 600-700-talet efter Kristus, vilket är mycket gammalt. Respektingivande. Vi hade en hel Jesaja-bok som alltså var typ 1500 år gammal. Men i Qumran, i en av de många krukorna, hittade man en hel Jesaja bokrulle som kom från som senast 200 före Kristus. Man åkte alltså så där 800-900 år tillbaks i tiden. En helt annan del av Mellanöstern. Och många trodde, nu ska vi se att det är många skillnader, gjorts många förändringar på vägen. Och så blev hela forskarvärlden och alla andra chockade när man läste igenom dessa 66 kapitel och hittade knappt ett enda stavfel. I princip identiskt. Vilket visar hur noga de kopierade texterna. Ja, Jesaja bok. Och jag tänkte då vi skulle stiga in i Jesaja 61, vers 1. Och det här kapitlet använder ju Jesus på ett mycket, mycket speciellt sätt. Jesus, han är ju nämligen uppvuxen i Nazaret i Israel. Nazrat på hebreiska. Märkligt nog var det inte på svenska från början. Och den här byn med par hundra invånare, den låg och den ligger ännu, fast nu är det tusentals invånare, nu är det en riktig stad, myllrande stad. Den ligger uppe bland bergskullarna i nedre Galileen. Och just namnet Nazaret, Nazrat, kommer från det hebreiska verbet, eller substantivet notzer, eller netzer snarare. Och det blir prov på det här innan man får gå härifrån. Så det gäller att man kommer ihåg nu. Och det betyder telning, och det kanske inte säger så mycket för oss, men läser man texter som Jesaja 11, vers 1 och flera andra messianska profetior i Gamla testamentet, så vet man att det här ordet telning, det är ett messianskt högoktanigt laddat ord. Så när nu en grupp judar som vi tror på 100-talet före Kristus kommer till det här bergsområdet, kulleområdet i Galileen, de grundar en by, de väljer att kalla den då Nazrat, telningens by. De kunde lika gärna ha spikat upp som ortsnamn Messiasbyn. För de är övertygade om att de bär på den släkt från kung David som är den släkt var ur enligt skriften Messias själv ska framgå. Och Jesus, han växer upp i Nazaret. Något man lätt glömmer bort är att 90% cirka av Jesus liv vet vi knappt någonting om. 90% av hans liv är i det fördolda. Han är som ett positivt isberg. 90% av hans liv är under ytan. Sen kommer de där 3,5 åren kanske. Vi vet inte exakt hur länge, men någonstans kring det gissar man ju på. Då hans offentliga tjänst får Guds rike att fullkomligt explodera mitt i Israel och sen sprida sig till tusentals, tusentals, tusentals och förändra mänskligheten för alltid. Ja, så Jesus nu då växer upp i Nazaret och sen är tiden inne för honom att träda fram. Han går ner till Jordanfloden, jordens lägsta punkt. Och där nere, 400 meter under havets yta, nere vid Yam HaMelach på hebreiska, Salta havet, eller som vi säger Döda havet. Där döps han av Johannes döparen. Och faderns röst bekräftar att det här är hans älskade son. Och den heliga ande svävar över honom som en duva, Jonek. Duvan var den enda fågeln i templet som fick bäras fram som ett offer. Så duvan pekar mot korset och pekar ut den helige andes unike relation till Jesus Kristus. Fadern, sonen och den helige ande. Hela treenigheten kommer fram vid Jesu dop. Och så ökenfrestelsen. Den helige ande leder Jesus ut i öknen 40 dagar och 40 nätter. Jag älskar det står, sen blev han hungrig. Han sattes på prov av den onde. Och han gjorde inte det som jag så ofta gör, faller, utan han höll ut. Han är den enda syndfria i hela mänskligheten. Helt unik. Visade redan där, jag kommer att bestå provet. Och nu är tiden för honom att träda fram. Du kan läsa om det själv i Lukas 4. Jag går inte dit, jag spar mig lite tid. Jesaja kommer nu till Nasaret. Och ni vet, jag tänker ibland att vi har behandlat Nasaret lite orättvist. Vi har sett Nasaretsborna som de där hopplösa personerna som Jesus avskyr. De han växte upp bland som var så jobbiga. Och han drar dit mest för att uttala en dom över dem. Och sen drar han, och så var det med det. Sen var det kört. Men den här bilden är inte riktigt fullödig, om man ska säga så. En sak man kan tänka på, det är att det var oerhört laddat vid den här tiden nere i Israel. Man var inte sina egna, man var inte självständiga. Man stod under det romerska imperiet. Det betyder att det var oerhört farligt vad man än företog sig som på något sätt väckte folks uppmärksamhet. Det tolkades oerhört snabbt av kejsaren i Rom och hans underlydande som ett upprorsförsök. Så just därför ser vi Jesus väldigt sällan proklamera offentligt till folket att han är Messias. Han väntar att göra det tills han rider över Olivberget. Då tillåter han hyllningen strömma fram, och 5 dagar senare blir han uppspikad på korset. Det säger någonting om laddningen i situationen. Så Nasaret är ett undantag. Ett extremt sällsynt undantag som bara sker en gång, som Jesus gör, som verkligen visar hur mycket han älskade dem han växte upp med. Inför dem öppnar han hela sitt hjärta. Inför dem talar han ut och uppenbarar att han är Messias. Inför dem citerar han Jesaja 61, vers 1, som han använder som en programförklaring för varför han har kommit till mänskligheten. Och då tänker jag att om han gör det på det sättet, då kanske den texten är en smula intressant för oss. Bara en teori. Ja, och då ska vi kika lite på den. Och sen avsluta lite in i vers 3. Men jag har koll på tiden. Jag vet vi ska respektera vår söndag också. Jag ska inte hålla på evighet, det lovar jag. Den börjar så här. Sen att det står Herren Gud. Ja, då är det så här att dels används då gudsnamnet JHVH. Ni vet det här som bara överste prästen fick uttala på försoningsdagen när han välsignade folket. Och det var så mycket oväsen då så ingen hörde exakt hur gudsnamnet uttalades. För det var så heligt så man skulle inte liksom tala ut det hur som helst. Vi vet inte exakt vad det betyder, men det har på något sätt med verbet att vara att göra. Så det på något sätt pekar mot att Gud är den som är. Han har alltid varit. Han kommer alltid att vara. Han är. Och det har också att göra med att han är den ende som ytterst sett skapar. Han är och han gör så att det blir till. J-H-V-H. Och då börjar det med det. Det är det som översätts här med Gud, skulle jag säga. Men så ledd av den helige ande. Jag tror hela Bibeln är Guds ord. Jag tror hela Bibeln blev som Gud ville. Gud använde människor som levande pennor med olika språkstilar, olika personligheter. Så det är kul att lära känna Johannes och Paulus och Jesaja genom hur de uttrycker sig på olika sätt. Men mitt i det tror jag Gud fick sagt det han ville. Ja, och då lägger Jesaja, ledd av den helige ande, till Adonai. Och Adonai på hebreiska, det är samma som grekiskans kyrios. Och det betyder herre. Och det kan betyda herre lite mindre sådär högoktanigt. Vill min herre ha ett fönsterbord? Men utifrån sammanhanget, när det står direkt med koppling till JHVH, ja, make no mistake, då handlar det om herren. Och då har det att göra med att han regerar. Han är kung. Han sitter på tronen just nu. Ja. Så Herren Guds, och så kommer ande. Ruach. Och det har vi ju i Ruach HaKodesh. Den helige ande. Han som cirka 700 år efter Jesaja skulle sväva, som vi redan sagt, som en duva över Jesus vid dopet för att bekräfta att Jesus är Guds son, Gud och människa på samma gång, unik i mänskligheten. Den helige ande. Det är han som fyller detta, det är han som driver detta. Den helige ande. Given till varje kristen. Man kan ha den helige ande som en liten rykande veke. Eller som en stor flammande eld. Som det står i Johannes 3. Herren ger anden utan att mäta. Frågan är, hur mycket vill du ha? Ja. Herren, Guds ande, är över mig. Herren, Guds ande, är över mig. Och så fortsätter Jesus. För han har, Herren har smort mig och smörja. Här har vi olja. Vi ska erbjuda den som vill att komma fram här och bli smord med olja. Schemen på hebreiska, det är ett tecken på den helige ande i Bibeln. Man smorde kungar, man smorde präster, man smorde profeter med helig olja. Som ett tecken på att ni nu fylls av nåd av den helige ande. Jesus, han är inte bara en smord, han är Mashiach. Han är den smorde. Det är därifrån vi har Messias. Och jag älskar uttrycket kristen. Vi började ju kallas kristna i Antiochia. Och vet du vad kristen betyder? Väldigt kul betydelse tycker jag. Det är samma ord egentligen, Mashias på hebreiska. Det betyder en liten smorden. Så du så kommer fram och blir fylld med smörd med olja här. Vi ber att den helige ande ska fylla dig. Du liksom bara, ja, det bekräftar vem du är. Du är en liten smorden. Ja. Vi fortsätter. Messias, den smorde. Som det står i Daniel 9:25 eller 26. Mashiach Hanagid, den högste Messias, unik. Till att förkunna glädjens budskap. Glädjens budskap är hebreiskans basar. Och vi har det på grekiska mer känt evangelion, känns kanske igen. Evangelium. Gott budskap. Och ni vet, evangelium i antikens värld, det var liksom inte bara lite pepp. Det var inte bara så här lite, ja men ryck upp dig och var glad. Utan evangelium, det var något som härolden kom och förkunnade när man hade vunnit ett krig. Byn hade väntat och skakat av skräck. Vinner de kriget där på andra sidan bergen, ja då blir det liv. Om de förlorar kriget, då kommer fienderna och förintar oss. Och så kommer nu härolden, kerux på grekiska, och förkunnar budskapet. Segern är vunnen. Och när då Jesaja får att den kommande Messias ska komma med just den typen av proklamativt glädjebudskap, vinna segern, då dras vi till Uppenbarelseboken 5:5. Någonstans mellan 94 till 96 efter Kristus, under kejsar Domitianus, som genomförde fruktansvärda förföljelser mot de kristna. Johannes befinner sig på ön Patmos. Har någon varit på Patmos? Det är ett resetips. Ja, där har vi en, någon som varit på Patmos. Visst är det vackert? En fantastisk ö, utslängd som en vrakspillra 80 kilometer sydväst om Efesos, som på den tiden, tror man nu, var en miljonstad. Där utbröt en svår och grym förföljelse mot de kristna. Och Johannes, han deporteras i exil till ön Patmos. Det här var en teknik Domitianus gillade. Han gillade att knäcka ledare. Han deporterade dem. Satte dem i isolering. Lät dem arbeta som straffångar, hur gamla de än var. Och så knäckte han dem. Och sen tog han tillbaks dem och visade, titta här den här personen. Innan var han en ledare. Nu är han som en kokgrönsak. Ni märker, Domitianus har makten. Det var bara det att Domitianus hade inte räknat med Gud. Så Johannes, mitt där nere på ön Patmos, som straffånge, förmodligen med stenarbete, i en grotta som en urgammal tradition kallar för apokalypsis. Här gavs uppenbarelseboken. Grottan är kvar än idag. Jag besökte den många gånger. Där öppnas himlen. Och så får Johannes se rakt in i den himmelska världen. Mitt under förföljelsen mot de kristna. Och vad får han då höra? Ja, i uppenbarelseboken 5:5. Så får han höra det proklamativa budskapet. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte. Se lejonet av Judas stam, och lyssna nu. Davids rotskott, det är ju Nasarets språk det där. Davids rotskott har segrat. Genom korset, genom uppståndelsen, genom himmelsfärden har Jesus Kristus redan vunnit segern. Det är ju nästan halleluja, eller hur? Vi där touchar gränsfall. Mm. Vi tittar vidare här. Så evangelium. Vi tittar tillbaka. Bara tittar till. Jo, för det ödmjuka. Det ödmjuka. Ona på hebreiska. Det är en fysisk positionering. Jag älskar hebreiskan för den är så konkretistisk. Den går från ett konkret budskap till en andlig sanning. Och vad är då ona? Jag vill översätta det, var ödmjuk. Det har att göra med det här. Ona är att böja sig. Ona är inte att vara mjäkig. Det är inte att be om ursäkt för att man finns till. Det är inte att vika ner sig i varje diskussion på arbetsplatsen då det talas om kristna värderingar. Och nej, det är att ge Gud äran. Att böja sig för den högste. Ibland kan det mest ödmjuka vi gör vara att tala ut om vår kristna tro. Ja, vi fortsätter. Nu kan vi gå vidare. Här kommer vi nu till ett mycket speciellt uttryck som Jesus kopplar an till. Han har sänt mig att förbinda de som har förkrossade hjärtan. Ja, förkrossat här. Går tillbaka till hebreiskans shavar som betyder att slå i bitar. Att slå sönder. Den helige ande gav det här uttrycket till en man som befann sig i en fruktansvärd situation som tyvärr var självförvållad. Kung David hade vunnit så många segrar, var en Herrens stridsman, var en Herrens vän, hade fått så mycket favör genom så mycket kamp, genom så mycket lidande. Men ni vet, det är bara Jesus som är syndfri. Alla vi andra har både, om vi har tagit emot Herren, så har vi vår nya människa, halleluja. Vårt sanna ja, det enda som är kvar i himlen. Men vi har också en negativ sida av vårt ja. Korsfäst med Kristus skrivs det i Kolosserbrevet. Dödsdömd men inte död. Jag brukar citera vad biskop Bojerts en gång sa. När han citerade i sin tur Luther. När han stod i Åkyrka. Biskop Bojerts. Kyrkofursten. En av mina största förebilder. Och för många. Då sa Bojerts så här. När han citerade Luther. Om den gamla människan. Det heter att den gamla Adam drunknade i dopet. Men det är aset han kan simma. Och jag vet inte hur det är med din gamla människa. Min är tyvärr simborgarmärke. Den är korsfäst med Kristus. Den är dödsdömd. Halleluja. Jesus tog honom på korset och dog för honom. Men ännu inte död. Och det innebär att vi har potential varje dag att välja rätt väg eller välja fel väg. David väljer en dag fruktansvärt fel. Han väljer att begå äktenskapsbrott. Han väljer att låta mörda mannen till den kvinna han begick äktenskapsbrott med. Jag vet inte vad du säger, men jag säger det kvalificeras som en synd. Rätt allvarlig. In kommer profeten Natan. Hans namn betyder gåva. Alla gåvor från Gud är inte silkeslena. Det är nåd och sanning på samma gång. Natan kommer in, använder en genialisk liknelse. Efter det, med risk för sitt liv, pekar han på David med ett darrande finger och säger: Ataha ish, du är den mannen. Nu har David ett val. Ska han låta döda profeten? Eller ska han ödmjuka sig och vända sig till Gud och desperat be om förlåtelse? Ni vet, gudsmännen och gudskvinnornas storhet i Bibeln är inte att de är perfekta, är inte att de är syndfria. Det är bara Jesus. Deras storhet består i att när de har syndat så går de inte från Gud utan till Gud. David ställer sig inför Herren. Och bland annat så säger han till Herren: Jag har inget annat att komma med än nishberelev. Ett sönderslaget inre. Ett förkrossat hjärta. Men det är öppet. Det är öppet. Ett förkrossat hjärta står ju för vårt innersta, inte för känslor i Bibeln, lev. Och när jag tänker på det här, då tänker jag på den villa där jag växte upp. I den villa där jag växte upp, Sankt Ursulas väg 10. Mamma har gått hem till Jesus nu, så vi har fått tömma huset. Och det var speciellt. Jag och min bror och min fru och min dotter och en av sönerna hjälpte mig också. 23 rum. Olika nivåer av katastrof. När jag bodde i villan så hade vi högt tempo. Vi var en 2000-talsfamilj före sin tid. Så vi var tvungna att hantera verkligheten. Vad gör vi om faste Märta kommer på besök? Moster, mormoster. Ja, då hade vi en plan. Vardagsrummet skulle gå och städa på 5 minuter. Så kom mormoster Märta. Någon uppehöll henne vid dörren. De andra sprang in till vardagsrummet. Städade av. Och sen bjöd vi in henne till vardagsrummet och kunde verka som en lyckad polerad familj. Eller hur? Så bara bad vi till Gud att hon inte gick vidare in i huset. Och så hade vi olika nivåer av katastrof. Absolut värst var källaren. Det var bra för det var en brandtrappa ner till källaren. Släppte man ner saker, plopp, 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 så försvann de. Jag tog som ett hedersuppdrag att städa källaren när vi skulle sälja huset. Mina vänner, det tog en stund. Där nere var det inte dammrottor. Det var dammbävrar. Jag har aldrig sett så mycket spindelväv i hela mitt liv. Aldrig någonsin. Det är ett totalt rekord. Amazonas kan slänga sig i väggen. Ingenting mot den källan där nere. Är ni med? Vet. Jesus han säger så här. Uppenbarelseboken. Se, jag står vid dörren och bultar. Kryo. Det står i en presen som betyder pågående aktivitet. Han bankar. Han bultar. Inte bara på ditt hjärta. Han bultar på varenda människas hjärta i Karlstad och Värmland. Så släpper vi in honom. Och så anar vi någonstans, vänta nu, det här är Jesus. Han är Gud och människa på samma gång. Han är helig och det är ju helt korrekt. Han är helig. Vi släpper in och tänker, okej, vardagsrummet går ju att pynta på 5 minuter. Så vi släpper in honom i vardagsrummet. Det blir bra. Där vi kan verka lite mer lyckade, lite mer polerade, lite mer fina i kanten, lite frommare. Ni vet, som på kyrkkaffet. Hur är läget? Det är bra. Men Jesus här, han säger vad han har kommit för att göra. Han har kommit för att förbinda. Jag kollar upp det hebreiska ordet. Ni vet, förbinda, det är det som sker på vårdcentral om du kommer dit med ett sår. De renar, de pysslar om, de sätter på ett bandage så såret kan läkas. Jesus, han nöjer sig inte med att sitta i ditt vardagsrum. Nej, han tittar på dig. Och så bara börjar han gå mot källardörren. Men han tvingar sig inte ner. Han ställer sig och håller handen på handtaget. Och så ställer han frågan till dig. Får jag gå ner där? Han vill gå ner i din källare. Han vill förlåta din synd. Han har betalat priset för all synd på korset. Han vill hela dina sår, även dina inre sår. Och han vill befria dig från negativa bindningar du sitter fast i. Det är varför han kom. Det är därför han dog på korset. Han kommer inte för att liksom sminka oss med lite religiös smink på ytan. Han kommer för att förlåta och befria, förlösa och hela oss på djupet. Så går vi en liten kortis till Jesaja 61:3. Är ni vakna? Vi ska strax bjuda in och bli smorda. Jesaja 61:3. Börjar lite längre fram i precis samma sammanhang här. Och jag tänkte att den här texten är lite av en liten introduktion till att bli smord med olja. Men på tal om det här med att bli förvandlad inifrån. Jag tänkte jag kunde läsa ett citat av Sebastian. Vi får liksom smaka lite på hans språkbruk. Hur han har upplevt Jesus i sitt liv. Nishperelev, förkrossat hjärta på djupet från källaren. Så här skriver Sebastian. Det här var för ganska länge sedan. Men det var ungefär när jag lärde känna honom. Då skrev han så här. Hej. För 3 år sedan hade jag självmordstankar varje dag. Jag köpte nästan varje dag droger för att dämpa smärtan inombords. Men det blev bara mycket värre. Jag hatade att se mig själv i spegeln. Och jag föraktade mig själv som förälder. Jag kände mig som en självdestruktiv robot. Styrd av mörka makter och fylld av skuld och skam. Känner du igen dig? Lyssna här. Men sen mötte jag Gud. Jesus har förvandlat mitt liv. Min familjs liv. Tacksamheten att få se mina barns ögon som nu lyser av glädje istället för smärtan de hade när pappa slavade under kokainet. Min äldsta dotter föddes när jag satt i fängelse. Min son föddes när lägenheten var full av vapen och skottsäkra västar. Min fru var rädd och orolig till den grad att hon började tappa hår av stressen. Min mamma grät och väntade på samtalet där hon skulle få höra att jag var död. Tänk nu på Nishperelev. I detta mörker bröt Jesus in med sitt underbara ljus och räddade våra liv. Det finns inget som är så trasigt att han inte kan laga det. Och glöm inte hur älskad du är. Börja kämpa. Du är värd ett bra liv. Det går inte på en dag, Men om du sätter målet och tar ditt första steg mot ett nytt liv, kommer du dit till slut. Och det är värt allt, min vän. Ganska bra idé var med att stötta kampanjen i augusti, kan jag tänka. Då tittar vi på Jesaja 61:3 som en liten bara introduktion, så ska vi bjuda in till förbön precis. Här talar då Jesaja. Varför kommer Messias? Jo, han kommer för att ge de sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska. Ja, ni vet, sorg. Vi kan ha mycket sorg i vårt liv. Som beror på många saker. Sund sorg, absolut. Men vi kan också ha sorg över mycket som har gått förlorat. Besvikelser. Sorg över oss själva. Sorg över hur livet har blivit. Sorg över att det är så hård kamp. Vi kan ha sorg över många olika saker. Och så står det om aska. Ja, aska, det är ju motsatsen till liv. Det är det som är dött. Och du kanske har kommit hit idag där du upplever att Hans, det mesta i mig, det är dött. Det finns så mycket sorg. Ja, då talar Jesaja om att den kommande Messias, han har kommit för att ge oss huvudprydnad. Det här ordet, jag tittar upp det i hebreiska, det är liksom inte en mössa i största allmänhet. Utan det här, mina vänner, har att göra med det man smyckas med vid ett bröllop. Jag glömmer aldrig när jag gifte mig med min fru, och det är väl bra. Tror jag både hon och jag är tacksamma för. Ja. Jag ska säga också som en parentes, jag är väldigt stolt över mitt bidrag till min hustrus liv. Vi har varit gifta nu i 34 år, så inte så länge, men en liten stund. Och jag är väldigt stolt över mitt bidrag till henne. Hon hade aldrig varit så lik Jesus som hon är idag om hon inte varit gift med mig. Jag har bidragit kraftfullt till hennes helgelse. Det är alltid något, eller hur? När vi gifte oss, vi träffades på en folkhögskola, på tal om platser att träffa varandra. Vad bra, tyckte jag, att du gav lite konkret tips där. Vi träffades på en kristen folkhögskola. Vi gick bibellinje, båda två. Helt från olika håll. Och så blev vi ihop. Vi var ihop väldigt länge innan vi förlovade oss. 3,5 månad. Och vi var väldigt länge ihop innan vi gifte oss. Hela 10 månader. Så vi var rutinerade. Och så skulle vi gifta oss. Ja, då blev jag inkallad till rektorn på Kronobergs folkhögskola. Och jag var ju en fattig student på den tiden, va? Jag är fortfarande ganska fattig, men inte student i vilket fall. Så öppnade han ett kassaskåp. Tänkte, wow, de har kassaskåp på folkhögskolan. Och så lyfte han fram, ni vet, en sån här, jag tror det kallas för en brudkrona. Och så sa han så här, den här äger Kronobergs folkhögskola. Den får ni låna vid bröllopet. Vi vill att ni ska ha den, vi vill att Johanna ska ha den här. I hebreiskan talas också om män som har diadem och grejer. Men just här så tyckte han att det var Johanna som passade bra i det. Det stämmer säkert. Ja, tack, sa jag. Och så tog jag emot den. Och så sa han, du, det är bra om ni är försiktiga. Den är värd 35 000. Och så åkte vi, det här blir väldigt djupt nu. Så åkte vi så här folkabuss jag lånade av pappa. Från fotograferingen till kyrkan där vi skulle gifta oss. Som var ju på Kronobergs folkhögskola. Och precis när vi ska gå ut till kyrkan, så Johanna, ni vet, hon är ju fastnitad den här. Hon har ju varit hos frisören och fått massvis av grejer i håret. Och så är den här kronan väldigt fin. Och så precis när hon ska gå ut ur bussen så råkar hon liksom ta upp huvudet lite för snabbt. Så en av knopparna fastnar i rännan till liksom, ni vet, folkabussen. I dörrrännan. Och hon sitter liksom fast. Och jag får liksom göra en nödutgärd. Jag är inte så teknisk. Och till slut får jag loss den här. Problemet är bara att nu slokar en av knopparna. 35 000 kronors kronan. Då bara be en bön till Gud att det inte ska gå av, och så bara räta upp den. Det funkade, halleluja. Tack för att jag fick dela det, det var djupt för mig. Nej, men mina vänner, varför har man det? Varför har man sånt? Varför har vi blommor på bröllop? Varför klär vi oss fint? Varför har vi en fest? Varför har vi en gudstjänst? Jo, det är ju för att vi älskar varandra. Det är tecken på kärlek. Det här ordet som används för huvudprydnad, det är alltså någonting man använder vid bröllop. Och i Bibeln är det Jesus Kristus som är allas vår brudgum. Och han älskar oss. Han älskar dig så mycket. Han hade dött på korset om det så bara var för dig. Och han vill idag påminna dig om att han älskar dig mer än vad jag älskar min fru och min fru älskar mig. Han älskar dig mer. Och har ni lite humor? Ja, vi är på väg in mot inbjudan, jag lovar. Ni vet, vi var på fotboll igår, jag och min son Jonathan. Och det var i IFK Göteborg. Det kan vi tycka olika om, så det är fine. Men det. Då hyllar de Sveriges mest framgångsrika tränare i alla tider, Svennis. Sven-Göran Eriksson, det var en väldigt fin hyllning för honom. Och så skulle jag sätta mig på tåget till Karlstad. Så jag satte mig där på det exotiska västtrafiktåget upp till Karlstad. Och satt där och tuffade på. Och så skickade min son en bild på honom i IFK-sjal. Och så stod han bredvid Sven-Göran Eriksson för att ta en bild tillsammans med honom. Och ni vet, han skickade till mig. Jag bara, wow, fantastiskt liksom. Sven-Göran Eriksson, och du tänker att du fick möta honom sådär live, sådär nära. Wow liksom, och nu är det min son, då blir man inte riktigt avundsjuk, då blir man bara glad. Men hade det varit en kompis, då hade jag kanske blivit lite, ni vet, avundsjuk är ju synd, men avundfrisk då. Ni vet. Så jag sitter där liksom och tänker, åh, Jonathan var fantastisk, han fick vara med om, och han fick möta Sven-Göran Eriksson liksom så här, va? Ja, och så var det lite trångt där vi satt, och så blev det ledigt. Två platser, jag skulle skriva lite på predikan och sådär. Så jag tänkte, jag går över och sätter mig där. Så då går jag över och sätter mig på platserna bara snett bakom. Och så vänder jag mig till vänster. Och där sitter Svennis. Ni vet, så han satt 70 centimeter från mig när jag satt och skrev så här. Åh, wow, fantastiskt att du får möta Svennis. Otroligt, oj, 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 oj. Så sitter han där. Är ni med? Och vi gillar Svennis, men Jesus är bättre än Svennis. Han är den som är Gud och människa på samma gång. Sven är så underbar, men Jesus, han är något som ingen annan kan vara. Gud och människa på samma gång. Då upplevde jag vad som att den helige ande bara gav mig. Jesus sitter precis där du är. Du kanske liksom ute på nätet. Wow, den är så använd av Gud. Den är så använd av Jesus. Wow, vad Jesus tycker om den personen. Du går till fikat. Åh, vilken favör den har i livet. Åh, vad mycket som har hänt i den personens liv. Och så märker du inte att Jesus är precis där du är. Han vill vara med dig. Och så allra sist då. Det här är sista vi kommenterar. Sen bjuder vi inte förbön. Lovsångsdräkt istället för en modfälld ande. Vad är en modfälld ande? Ja, jag blev nyfiken på det där för flera år sedan på hebreiska. Och om igen är det så att hebreiskan går från en konkret realitet till en andlig sanning. Och då är det så här att ordet som här översätts motfälld och som enligt Jesaja kan hända med vår ande när vi vänder oss bort ifrån Gud, när vi vänder ryggen till Gud. Ja, det är samma ord som används om Isaks ögon. Och då säger det ingenting om Isaks andliga status. Han var nära och vän med Herren, men han fick liksom en, ni vet, naturlig åldersförändring som det kan bli så här i syndafallsvärlden. Så att han fick ju svårt att se mot slutet av sitt liv. Och det står i Bibeln att han fick som en hinna för sina ögon. Och det gjorde liksom att när du var inför Isak, när han hade fått det här, så kunde du titta på honom, du kunde le och han omfamnade, du kände hans värme och han mötte ju dig personligen. Men hans blick var helt stel, han såg det inte för han hade en hinna för sina ögon. Och nu då, Jesaja får av den helige ande att samma sak kan hända med vår ande när vi vänder ryggen till Gud. Det kommer som en hinna för, ni vet, vi är så duktiga på att dyka ner i diket. En sång som är profetisk för mig är Prästens lilla kråka. Prästens lilla kråka skulle ut och åka, ingen hade hans köra. En slank han hit, en slank han dit, en slank han ner i diket. Jag är väldigt duktig på att hamna i diket. Inte så ofta, högst någon gång per dag. Och ju mer vi vänder ryggen till Gud, ju mer hamnar vi djupt ner i diket. Vi märker att det är så mycket gyttja ner i diket. Det finns mycket underbart och bra här, men det finns också en hel del gyttja både i det ena och det andra. Och när vi pratar och börjar ljuga och överdriva och underdriva och manipulera, inte du, alltså jag pratar om andra. Och liksom massa andra grejer som vi hittar på när vi vänder ryggen till Gud. För vi helt enkelt inte har blicken fäst på Jesus. Och då blir vi lite grann som de här oljensmetade fåglarna, ni vet. Som ni har sett när det har varit oljekatastrof. Wah, wah, wah. Helt hjälplösa. Någon måste komma och hjälpa till. Men när vi vänder ryggen till här, när vi vänder blicken på Jesus mot det med Hebreerbrevet 12:2. Låt oss ha blicken fäst på Jesus Kristus, trons upphovsman och fullkomnare. Då får vi inte pepp, inte sådär liksom att vi ska smila fast vi har det jobbigt, inte förträngning. Vi kan vara ärliga med allt som är nöd och kamp i våra liv, men det vi får är, vi får, det står på hebreiska, vi får en dräkt av tillbedjan som kommer från Herren själv. Den helige ande i oss vänder oss mot Jesus och så börjar den här strömmen där vi liksom står i Jesus ström, han som ger oss liv och liv i överflöd. Och vi bara gensvarar för att det är den heliga ande på insidan. Det tänds en eld i källaren. Det tänds ett djup i källaren och ett ljus börjar komma ut. Mina vänner, det är vad vårt land behöver. Det är vad människor längtar efter. Vi gick på en korsprocession på långfredagen. Klara. Jag glömmer aldrig, det var flera hundra från Klara. Vi hade ett stort kors. Och så sjöng vi den här sången, vet. Jesus för världen givit sitt liv. Öppnade ögon, Herre mig giv. Mig att förlossa offrar han sig. Då han på korset dog och för mig. Så sjöng vi den gång på gång. Några andra sånger också, väldigt så här kända Jesus-salmer. Och så vände vi runt nu. Good Friday, långfredag. Vi vänder runt in på Drottninggatan. Kommer aldrig komma ihåg, glömma det. Tusentals människor där. Här kommer vi med kors. Här kommer vi och talar om Jesus. Och vi sjunger de här psalmerna. Jag trodde folk kanske skulle bli arga eller sura. Eller liksom, vad gör ni? Eller bara garva eller håna. Människor blev glada. De blev jätteglada. Det var som att de mitt på shoppinggatan, Drottninggatan, så gav de rum för oss. Och så stod människor liksom nästan som i vördnad. Jag ska inte överdriva, men nästan som i vördnad. Och så började väldigt många filma med sina mobiler. Och det var bara på något sätt som att på insidan jag tänkte bara, wow. Det finns en längtan efter Gud i vår tid. Och vi kristna kallas, tror jag, att ta steget utanför kyrkbyggnaden. Och ta med oss han som vill hela alla som har förkrossade hjärtan. Och han vill smörja oss med olja så den där hinnan kommer av. Och då ser vi att det är inte Svennis, men Jesus står där. Svennis är underbar, en legend. Vi mötte honom igår. Men i ditt liv, där står Jesus. Han är alltid nära dig.